Så jag kan inte låta bli att tycka om detta lite grann. Tänk att vi får ha det så här i Smyrna, att det får se ut så här. Jag gillar det på något sätt. Och det fina är att om du skulle backa några dagar och komma hit till Smyrna för några dagar sedan, nämligen på annandagen, då var det glädjens budskapssång här. Det var en helt annan stil, kan jag säga. Det var ett helt annat sätt. Massa människor här som var med och sjung och tog del i glädjen. Men det var samma Jesus det handlade om. Samma centrum. Och backade ytterligare några dagar och kommer till torsdagen innan jul. Då var det tillsammansgudstjänst med Smyrna Farsi här. Då var hälften av det vi sjöng på Farsi och hälften på svenska. Och det var mat där ute med ett baguettebröd med, ja, det var allt från potatisbullar till kycklingköttbullar till rödbetssallad och kebab i det där. Det var en blandning, kan jag säga, i maten. Men det var en helt annan typ av gudstjänst det också. Men det var samma Jesus där med. Och jag tänker att det är en rikedom som vi får ha tillsammans. Att det får vara väldigt olika. Men vi kan samlas kring samma centrum. Ja, det hade inte med predikan att göra, men jag kan inte låta bli. För jag blev så glad över den bredd och mångfald som vi får ha här i vår församling. Mary, did you know? Maria, visste du vem det var du höll i din famn? Vad tänkte du när du hade det här barnet? Såg du, vad såg du för bilder? Vet du att detta var den största som någonsin har fötts? Det går ju inte helt att veta vad Maria tänkte. Men det är väldigt intressant att Jesus, den är mäktige, och jag ska snart tala om just det mäktiga med Jesus, också var denne lille. Vi har ett tema, och idag är det sista söndagen i det temat. Och det heter Den som väntar på något gott. Och då har vi olika underrubriker, och det har varit olika rubriker som handlat om ankomst av olika slag. Alltså, det har handlat om Jesu ankomst, men olika aspekter av Jesu ankomst. Det har handlat om hopp och rättvisa och olika saker. Idag är det den sista, men idag har vi liksom lämnat ankomst och tittar framåt. För undertemat idag är konungens återkomst. Alltså, vi har fått ta emot en massa saker, men vi har också en del att se framför oss. Och det är dagens tema. Konungens återkomst eller Jesu återkomst. Och jag tänkte bara, för att vi ska börja någonstans, så ska vi liksom gå igenom liksom några hållpunkter hos Jesus. Eller vi ska följa Jesus lite grann i historien. När han var. Och det är ganska vida kast. Så häng med mig. Jesus fanns från världens början, innan jorden skapades, innan himmel och jord gjordes för första gången, innan stjärnorna, så fanns Jesus Kristus. Det står i början av Johannes evangeliet. Där står det om ordet med stort O. Och det är Jesus, ordet som blev människa. Men ordet som fanns från början och som var med när allting skapades. Och det står att ingenting av det som finns till har blivit till om det inte var för ordet, för Jesus. Så Jesus fanns från början. Och sen kommer vi till det som nu har varit vårt tema den senaste veckan. Det som vi har firat, som Malin sa. Nämligen Jesu födelse. Jesus blev människa. Det som på teologispråk, med den här lite finare orden, jag ska säga det. Jag vet inte om jag ska... Nu tappar jag bort ordet bara för att jag sa det. Nu ska jag... Och här, det är så bra att jag har lite sufflörer. Från latinet. Inkarnationen. Alltså, incarne är ju från chili con carne, det är ju kött, va? Alltså, Gud blev kött. Gud blev... Ja, men det är sant, tycker ni. Bra. Tack för suffleringen. Inkarnationen. Gud blev människa. Alltså den högste, den störste, den mäktigaste blev begränsad som vem som helst av oss, som ett litet barn utan kraft att ens klara sig själv, beroende av sina föräldrar, gjorde sig Gud själv svag för att bli så som vi. Och sen så kan vi ju då följa Jesus, vi kan läsa om honom i evangelierna, vi kan läsa om hur han lärde, vad det han gjorde och hur han sen blev dömd, korsfäst, dödad och dog för att sen på tredje dagen uppstå, visa sig för sina lärjungar, visa sig för människor på olika sätt, förmedla hopp och sen lämna den här jorden. Vi, mitt bland lärjungarna på ett berg, lämnar Jesus som på ett moln. Och lärjungarna får möta några änglar som säger, på samma sätt som ni har sett honom fara härifrån, skall han en dag komma tillbaka. Och sedan är då denna tid som vi lever i nu på något sätt. Och då kan man fundera, vad är det nu? Ja, på ett sätt kan man säga att Jesus sitter på Gud Faderns högra sida. Det är så vi säger i vår trosbekännelse. Men vi tror samtidigt att när vi samlas så är Jesus mitt ibland oss. Vi tror samtidigt på det som Jesus sa precis innan han lämnar sina lärjungar. Att han alltid ska vara med oss. Alltså på något sätt i det liv vi lever nu. Och jag tror att det är ganska många av våra erfarenheter att vi på något sätt har upplevt hur Jesus är oss nära. Hur Jesus har mött oss i våra liv. Hur Jesus har mött oss när vi har bett i gemenskap. Att Jesus, fast vi tror att han är på Gud Faderns högra sida, så finns det också liksom att vi kan få möta Jesus. Vi kan få ana Jesus. Vi kan få ha Jesus mitt ibland oss här och nu. Men vi väntar också, och nu börjar vi närma oss här dit vi är på väg. Vi väntar också på att få med om det som lärjungarna fick höra där när Jesus lämnar. Nämligen att Jesus på samma sätt ska komma tillbaka, fysiskt sätta sina fötter på den mark som vi vandrar och finnas mitt ibland oss på riktigt på det sättet. Det är en mäktig dag, en mäktig stund, en stund som det står i Bibeln som ingen kommer kunna missa. Det sägs att om du hör rykten att det har hänt där eller det har hänt där, bry dig inte om det. När det händer, då kommer du veta det. Stå där och Jesus kommer tillbaka och då ska det, som vi också säger i vår trosbekännelse, han ska döma levande och döda. Det blir en dag av återseende, men det är också en dag av dom. Och det som sen ska hända, och här hittar jag ingen riktigt bra bild, eller jag vet inte om ni tycker de andra var så bra, men efter detta så talas det om att Guds rike ska vara fullt ut. Det som vi smakar på redan nu, det som är på gång, det som ända sedan Jesus gick här på jorden första gången lever och rör sig. Det ska komma fullt ut. Utan liksom någon ondska som gör det hela rörigt eller svårt. En perfekt tillvaro. Himlen, shalom, paradiset. Man kan kalla det för många olika saker. När Guds närvaro är total mitt ibland oss. Då ska vi liksom leva i den nya verkligheten. Det är livet. Guds rike fullt ut. Men det som jag tänkt tala om idag är inte det, utan det är det som vi talade om alldeles precis innan, nämligen att när Jesus kommer tillbaka, Jesu återkomst, när det händer, när han sätter sina fötter bland oss. Och då kan man ju fråga sig, när kommer då det att hända? Ja, det finns faktiskt ett väldigt enkelt och tydligt svar på det i Bibeln. Det är bara Gud som vet om det. Nu har jag spoilat den, men så är det. That's it. Men, tänker någon, ja, men det står ju mängder av tecken, tidstecken i Bibeln. Absolut, det stämmer. Det finns olika saker som, när det här händer så vet vi att det är på väg mot det slutgiltiga som ska ske. Och en del av de tecknen kanske är lite tydligare, en del av de tecknen kan man förstå på olika sätt. Men oavsett hur duktig man är på att tolka de tecknen, så kommer man aldrig kunna veta exakt när det är. Det vet bara Gud själv. Och då kan man tänka, men varför finns ens då de tidstecknen om vi ändå inte ska kunna lista ut det? Varför finns det massa ledtrådar som vi inte kan göra någonting med? Men det är också det som är det fina. En del av de här tecknen handlar faktiskt om ganska svåra saker som ska hända. Och då kan man tro att nu händer det så mycket svårt, nu är det så mycket mörker, så mycket hemskt. Då är nog Gud längre bort än vad någonsin har varit. Men de här tidstecknen säger oss faktiskt tvärtom. När de här sakerna händer så är liksom den här, när Jesus ska sätta sina fötter på vår jord, på Olivberget som det står, då är det närmare än någonsin. Tidstecknen finns där för att ge oss hopp. Även när det ser svårt ut så beskrivs det som födslovånder. Som liksom smärtan innan någonting bra ska hända. Och det är intressant. Man kan spekulera och fundera hur nära vi är. Och jag tror att man får göra det för sin egen skull och tänka, det kanske är närmare än vad vi tror, eller det kanske är längre bort än vad vi tror, jag vet inte. Jag tror man dock ska vara väldigt ödmjuk när man tidsätter och säger exakt då kommer det att hända. Och jag ska bara säga det, och jag vet att det nästan är lite som en klisé, men jag ska bara säga det som jag vet alldeles, alldeles säkert. Och det är ju det att vi har aldrig varit närmare än vad vi är nu. Så är det. Så där hade jag i alla fall rätt. Men det är också viktigt att med sig. Det kommer en tid, det kommer att hända. Det är en faktisk händelse som ligger där som vi rör oss och är på väg mot. När man då tänker på Jesu återkomst, när han ska stå här, finnas mitt ibland oss, döma levande och döda, så kan det vara så att man gör det med blandade känslor. Det kan vara så att det dyker upp viss oro för saker och ting. Och framförallt så är det två oro som jag tänker på. Och jag skulle formulera dem ungefär så här. Den ena oron handlar om att om Jesus kommer tillbaka imorgon, då missar jag ju resten av mitt liv. Allt det som jag vill vara med om, det kommer ju inte att hända. Jag missar det. Och den andra oron handlar ju om själva domen. Okej, han ska komma tillbaka, men dom. Alltså om man känner sig själv lite grann så vet man ju att det där kommer inte bara bli positivt. Det finns saker och ting i mitt liv som behöver liksom komma till ljus. Saker som inte är bra, som ingen annan kanske vet. Som då ska komma i ljuset. Så det är inte bara en angenäm tanke att tänka på den här domen. Så jag tänkte att idag ska jag fundera lite grann utifrån de här två oron på Jesu återkomst. Och om vi börjar med detta att missa livet. När jag var yngre så tänkte jag ännu mer så här. En del av er tycker fortfarande jag är ung, tack för det. Men nu ska det vara ungdomskonferens så jag vet liksom var jag hör hemma. Men när jag var yngre så tänkte jag ännu mer så här. Då var jag lite orolig och tänkte att men om Jesus kommer tillbaka, jag vill ju liksom träffa någon och dela mitt liv med, eller jag vill ju få familj, eller jag vill ju göra det här, eller jag vill vara med om detta. Och så har man olika mål och tänker, ja, jag vill inte komma till himlen nu, eller jag vill inte liksom att Jesus kommer tillbaka nu, han kan väl vänta så jag får vara med om de här viktiga sakerna, de här sakerna som jag längtar efter. Vi skojar faktiskt lite grann om det. Vi var några som möttes för några veckor sedan i en gruppen som har arbetat med framtidens kyrka. Och när det blev färdigt med det här arkitektförslaget och så hade vi en liten träff när vi träffades, mest trevligt. Och jag kunde inte låta bli att lyfta tanken. Tänk om Jesus kommer tillbaka dagen innan vi inviger framtidens kyrka. Alltså, man blir inte bara glad. Alltså jag tänker, eller men ni förstår mig va? Vi har liksom jobbat år ut år in med den här framtidens kyrka. Vi ska imorgon i invigningsgudstjänst. Ta-da! Så. Nej, men det finns vissa grejer man tänker att det där vill jag gärna vara med om. Kan han inte vänta? Kan han inte hålla lite grann på det? Och det är inget fel att älska livet. Livet är Guds gåva till oss. Det är som Gud har använt all sin kreativitet, skaparglädje, gett oss det här livet med alla möjligheter, kärlek, glädje, humor, utmaningar, spänning, allt det där. Och vill att vi ska njuta av det. Vill att vi ska uppskatta det. Och jag tänker att det är den bästa lovsången. Det vi sjunger här, det är vackert och bra, men den bästa lovsången, det är lite grann som när man har bjudning hemma, middagsbjudning. Det är klart, det är roligt när folk säger att maten var god. Åh, det här var så gott och spännande kryddor och så. Men det bästa kvittot är ju när de säger, får man ta lite mer? Maten tar slut nästan, va? Alltså att folk vill ha, man märker att de älskar detta. Och jag tänker att Gud är lite likadan. När vi tar vara på livet, när vi gör goda saker, när vi använder våra liv på goda sätt. Det är som att, kan jag få lite till? Det är på något sätt den bästa lovsången. Nu är det ingen motsats till att säga, tack så mycket att jag har fått det här livet. Tack så mycket för allt det goda du har gjort. Man kan både säga och göra. Men jag tänker att visa med sitt liv att man uppskattar den gåva man har fått. Det är absolut inget fel. Vi ska vara glada för detta livet och vi ska uppskatta saker och vi ska se fram emot saker. Men vi behöver heller inte vara oroliga för detta. Den framtid som kommer när Guds rike är fullt ut, när liksom Guds närvaro är total, när liksom det som ska hända, det beskrivs både som en ny himmel och en ny jord, men också som den här jorden som ska på något sätt återupprättas. Kanske är det en blandning av både och. Alltså någonting nytt ska komma ur det som har varit, men som är fullkomligt perfekt, shalom. Det kommer också innehålla alla de saker vi längtar efter här och nu. Kanske på ett annat sätt. Men det kommer inte vara så att man blir besviken för att man inte fick vara med om det här och det här. Det kommer finnas finare kyrkor att inviga i himlen, om det nu är det man längtar efter mest. Eller det kommer finnas andra upplevelser att göra, utmaningar, saker att längta. Alltså, den tillvaron kommer vara så mycket bättre än den vi har här och nu. Vi kommer inte känna oss snuvade. Vi kommer bara tänka, wow, tänk att det kunde vara så här bra. Jag tänker ibland att de bästa stunderna man är med om i det här livet, alltså när det verkligen man bara känner olyckan är fullkomlig, det är som en tråkig dag i himlen. Alltså det är som, okej, ja, vi får stå ut med det. Alltså vi är på väg mot en tillvaro som är fantastisk på så många sätt. Så jag tänker, oron för att missa det som är här, det tror jag vi kan släppa och vi går mot någonting annat. Så då kommer vi till den andra oron som i alla fall jag kan känna, och det är detta med domen. Alltså, Jesus kommer tillbaka och döma levande och döda. Detta är ju något oerhört, oerhört allvarligt. Men jag tänker att det också är någonting väldigt, väldigt viktigt. Gud står för rättvisa. Gud kan inte stå ut med ondska. Gud kan inte, i den kommande världen som vi är på väg mot, ska det inte finnas kvar. Och jag tänker också att det betyder någonting. Man kan faktiskt klara sig undan ganska bra i detta livet. Man kan göra alla möjliga omoraliska, dåliga saker för andra och ändå vara ganska lyckad och komma undan och ingen märker det, och man kan var president helt enkelt, eller vad som helst. Va? Man kan göra massa olika saker och komma undan med det. Men en dag så kommer vi alla stå där inför någon. När allting blir uppenbart. När allting blir tydligt. När man inte har någonting man kan dölja eller smeta över det. Oavsett hur mycket pengar man har, hur mycket makt man har. Eller hur duktig man är på att sminka över. Utan det kommer vi alla stå på samma sätt. En dag så kommer rättvisan att segra. En dag kommer det fram. En dag kommer det att jämnas ut. Och jag tänker att det är någonting viktigt. Men det är också så att den som har minsta självkännedom vet ju att det kommer inte bara vara angenämt för mig. Det finns saker i mitt liv som också kommer att komma upp till ytan. Som inte är bra, som inte är gott, som är destruktivt. Så det är som sagt inte bara med tindrande ögon och längtan man tänker på den här dagen. Jesu återkomst. Ja, det finns en liten oro. För mig är kanske den största trösten jag, eller liksom tanken och tänka, den viktigaste och bästa är att fundera över, men vem är det då som ska komma tillbaka? Och när jag tänker på det så blir det på ett annat sätt. Och jag ska bara ta med er nu i några bibelberättelser, några berättelser från evangelierna för att påminna oss om att den mäktige som kommer stå där, sätta sina fötter på vår jord, finnas fysiskt mitt ibland oss, döma levande och döda, det är samma Jesus. Samma Jesus som gick här på jorden för 2000 år sedan, som mötte människor på det sättet. Och vi kan förstå, han kommer inte vara på något annat sätt. Jag ska bara ta med några, jag skulle kunna ta många berättelser, nu tar jag några berättelser. Vi tar den här. Det är från Lukas 19. Och han är ju då Jesus. Han kom in i Jeriko, gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg, klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner, Zacchaeus. Idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Och alla som såg detta mumla förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Alltså, Jesus söker upp en man som var illa, han var förrädare. Zacchaeus, han jobbade för ockupationsmakten, för romarriket, tog ut pengar. Antagligen så var han en som utnyttjade sin ställning och tog extra mycket pengar av människor. Han hade definitivt ett dåligt rykte, betraktades som en syndare, levde på ett sätt som inte var positivt. Jesus bara ser på honom och säger: jag vill komma hem till dig, jag vill vara med dig. Och jag vet inte exakt vad som händer i detta mötet mer än att det förvandlar Zacchaeus liv totalt. Från att ha varit på ett sätt så blir han på ett annat sätt. Från att ha liksom tänkt på sig själv och kört sin egen så blir han generös och delar ut. Man kan ju bara fantisera om de här mötena exakt vad som hände. Men Jesus måste ju haft en fantastisk impact på honom, på hans liv. Och Jesus säger tydligt vad det är som driver honom. Jag har kommit för att söka efter det som är förlorat och rädda det. Det är liksom Jesu inställning. Han söker det som är förlorat. Så när vi tänker på Jesu återkomst så är det den Jesus som kommer tillbaka. Den Jesus som söker det som är förlorat. Den Jesus som möter människor som man får sina liv förvandlade. Den Jesus som gör att människor blir generösa och ändras. Det är honom, det är han som kommer tillbaka. Det är han som ska stå, det är på honom som det här nya väldet som vi läste om i Jesaja-profetian. Det är på honom det ska vila. Den Jesus som är på detta sättet. Vi tar en berättelse till. Det är från Matteus 8. När han gick ner från berget följde stora folkskaror med honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa: Herre, vill du så kan du göra mig ren. Jesus sträckte ut handen, rörde vid honom och sa: jag vill, bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Men Jesus sa till honom: säg det inte till någon, men gå och visa upp dig för prästen och ge det offer som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem. Spetälska på den här tiden, lepra tror man är. Det var liksom inte bara en fysisk sjukdom där kroppen bröts ner. Det var också en skam. Man ansågs vara oren. Människor ville inte ha med en att göra. Det sågs som ett Guds straff. Antingen för något man själv hade gjort eller ännu hellre kanske tidigare generationer har gjort. Alltså man var straffad av Gud, man var oren, man fick inte vara med och man led dessutom av en svår sjukdom. Det är också därför som när Jesus har helat den här mannen skickar honom till prästen för att han skulle bli återupprättad och ren, deklareras som ren. Så Jesus möter den som anses som oren, som plågas av någonting man är drabbad av, men som också bär på en stor skam. Och skam är ju sånt som, det är ju inte, skuld är ju det, när man har gjort något fel då kan man få förlåtelse. Skam är ju någonting som, en känsla som drabbar en av att man inte räcker till, av att man är fel, av att man är smutsig, av att man är illa. Det kan man inte få förlåtelse till. Det enda som hjälper skam, det kan bara älskas bort. Det är bara kärlek som kan lösa upp det. Det handlar inte om att man har gjort, skuld kan man bli förlåten för. Och där bör man lämna saker. Skam är när det är något som har bitit sig fast på insidan och bryter ner den på insidan. Det kan man bara få befrielse från genom kärlek. Vad är då denne Jesus för en person? Jo, han är en som kommer och helar till ande, kropp och själ. Alltså han helar honom fysiskt från detta sjukdomen. Men han löser också den här skammen från honom. Det är den Jesus som gick runt här på jorden. Det är också den Jesus ska komma tillbaka. Han som lyfter smärta, han som lyfter sjukdom, han som helar från inre ohälsa och psykiskt lidande och allt vad det är. Det är den Jesus som ska komma tillbaka. Och jag tror inte han har ändrat sig, utan jag tror att han kommer säga på ungefär samma sätt som han sa till den här mannen. Jag vill bli ren. Det är honom vi ska få möta när han ställer sina fötter på Olivberget, mitt i vår mitt. Ja, vi tar en berättelse till, och kanske den mest välkända, men jag kan inte låta bli den. Det är på korset. Jesus hänger där, och det största lidandet som Jesus har är ju inte det fysiska lidandet av att vara korsfäst. Det är ju ett hårt lidande. Men vi ska komma ihåg att Jesus bär hela världens synd på sig. Alltså det inre lidandet han går igenom är så oändligt mycket större mot vad det yttre är. Det är denna bakgrunden som den här dialogen utspelar sig. Två förbrytare hänger på varsin sida om Jesus. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa: är inte du Messias? Hjälp dig själv och hjälp oss. Men då tillrättavisar honom den andra: är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade: sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. När Jesus, man kan ju tänka att han bär hela världens smärta. Han är på väg att återupprätta allting. Han skulle ju kunna säga: det här var en grej för mycket. Du får vänta. Men trots det han går igenom där, trots förnedringen, så tänker han inte bara på sig själv, utan han sträcker ut en hand mot den här förbrytaren som inte är någon stark bekännelse, utan bara liksom, ibland brukar man ju skoja om det när man vill att någon ska be för en, och så säger man: men tänk på mig. Det är liksom lite svagare ord, det är när man inte riktigt ens vågar säga be för mig, så säger man: tänk, ja, jag ska tänka på dig. Han är lite där: tänk på mig. Jesus säger: redan idag. Alltså redan idag ska du vara med mig i paradiset. Alltså Jesus är den som, fast han går igenom det allra tyngsta själv, sträcker ut sin hand mot den som inte på något sätt är värdig egentligen. Inte ens har rätt trosbekännande, inte vet allting eller vad det nu kan vara, och har definitivt gjort en massa fel. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. När vi tänker på Jesu återkomst, så kan det vara så att ni på samma sätt som jag kan tänka på det med en viss oro. Hur ska det bli? Hur blir det med domen? Kommer jag klara mig? Kommer de runt omkring mig? Hur kommer det bli för var och en? Ja, det kan ju ingen veta. Ingen av oss kan göra sig domare, varken över våra egna liv eller någon annans liv. Men det som ger mig oändligt stor tröst, både när jag tänker för min egen del och när jag tänker för människor runt omkring mig, är att det är samma Jesus som gick runt här, som sa de här sakerna, och många, många fler, som mötte människor i otroligt utsatta situationer, som mötte misslyckade människor, människor som hade gjort massa fel, och ibland sträckte de bara ut ett lillfinger och Jesus mötte det fullt ut. Det är den Jesus som ska komma tillbaka. Alltså jag skulle, om jag vill skicka med något från den här söndag förmiddagen, så är det, när du tänker på Jesu återkomst, tänk att jag ska få träffa den här fantastiska Jesus. Jag ska få träffa den här Jesus som förvandlar allting. Den här Jesus som man möter, upprättar, helar och förvandlar människor. Det behöver inte jag vara rädd för. Man ska ha respekt för domen. Och vi alla behöver nåd. Då är det ju väldigt intressant att just den här Jesus, när han beskrivs, och speciellt där i början av Johannesevangeliet står det att han ska komma med nåd och sanning. Alltså nåd först och sanning sen. Sanningen befriar oss. Det är någonting fräscht och det. Men det börjar med nåden. Det är han som kommer stå där. Det är han som kommer tillbaka. Det är honom vi får luta oss mot. Så vi har en konungens återkomst att se fram emot. Vi har ett välde som ska gå för evig tid framöver. Av harmoni, av glädje och som vi bara kan ana. Och porten till det, starten för det, är när han kommer tillbaka. Och det är samma Jesus som har gått här för 2000 år sedan som kommer att möta oss då. Det är samma Jesus, han som kallas allvis härskare, gudomlig hjälte, fredsförste. Han som visar kärleken, han som sträcker handen mot den mest utsatte. Han som helar och upprättar, han som säger, jag vill bli ren. Vi ber tillsammans. Herre, tack att du ska komma tillbaka. Jag ber att vi ska få leva i det hoppet. Att vi ska få se fram emot det. Inte som något som föder oro eller skrämsel, utan vi får göra det med längtan, ärlig längtan. Vi får längta efter att få möta dig så som du verkligen är. Tack att det är goda nyheter. Tack att du är en fantastisk Gud som vill det bästa för var och en av oss. Och Herre, jag ber för den som kanske brottas med oron på ett särskilt sätt. Jag ber att du ska lyfta det och vi ska få se dig än mer som den du är. Men Herre, tack att du också tar oss på allvar. Tack att våra liv spelar så mycket roll, att det spelar roll om vi gör något fel eller gör något rätt. Herre, jag ber att du ska hjälpa oss att leva i ljuset av domen. Att leva i att en dag så kommer allting till rätta. Jag ber att vi ska få leva på ett än mer sätt som är likt dig, Herre. Hjälp oss. Men när vi faller så finns du där. Herre, jag ber också för den som brottas med ohälsa, lidande, psykiskt lidande eller fysiskt lidande, Herre. Tack att du är den som helar och upprättar. Tack att du gör det här bland oss som en glimt av det som ska komma. Men vi går också mot en framtid där inget lidande, ingen smärta, varken på insidan eller utsidan, kommer att finnas mer. Tack att du är den, Herre. Och jag ber för den dagen då det ska hända, Herre. Jag tackar dig för den glädjen. Och jag vill be om din välsignelse. Och tack att du är den du säger att du är. Tack att ditt namn är större än något annat namn. I Jesu namn. Amen.